Välkommen till Noaks Ark-podden, Anders.
Ja, tack. Tack så bra.
Hur har ni det i Norrbotten idag? Ni har säkert mycket att göra på smittskyddet.
Oj då, om du visste. Det här jobbar vi dygnet om, eller på så här. Men det är att ta i. Vi sover ju också på dygnet. Så det brukar inte vara så, men det är mycket media, va? Smittskyddet. Och det är mycket folk som undrar och hur det är nu med coronavirusinfektionen och sånt där. Så att, jag kan säga, sen i slutet på februari så har det varit all work and no play.
Jag skulle vilja fråga så här. En smittskyddsläkare, du är en smittskyddsläkare, det finns smittskyddsläkare. Ja, vad gör en smittskyddsläkare egentligen?
Ja, egentligen är det ju, alltså man kan säga så här, alla smittskyddsläkare, de flesta är väl infektionsdoktorer i botten, och det finns en del också som är mikrobiologer, det vill säga som analyserar prover för bakterier och virus och sådär. Så men det finns en infektionsbakgrund hos alla, va? Och så är man ju doktor, och så sen så sådär lite grann när man har fått lite erfarenhet och varit med om en hel del på kliniken och tagit hand om patienter, då kan man söka sig till något som heter smittskydd, och det är egentligen en byråkrati, va? För att det är egentligen en funktion som ska överse att den här smittskyddslagen som många har hört talas om nu på senare tid, att det fungerar, va? Att patienter som drabbas av smittsamma sjukdomar ska få det stöd och den behandling och de råd som de behöver för att kunna hantera sin infektion. Och det kan vara, ja, men salonella då, kanske man säger till folk att ja, men du får inte jobba på Skan och göra korv, eller har man klamydia, så då får man inte ha sex utan att ha skydd innan man har fått behandling. Ja, men det finns ett ganska stort antal sjukdomar som specifikt regleras, och för er, ni känner ju till det här med smittskydd, Noaks Ark med HIV, va? Att man får utav sin behandlande läkare får man då förhållningsregler, och är man obehandlad så att man är smittsam, ja, då får man vissa regler, och så sen så kanske man behandlar sig så att man inte är smittsam någon längre, då blir det annorlunda regler och sådär, va? Och den här smittskyddsläkaren har ju någon sorts övervakande funktion över allt det där, att ja, man ska se att det funkar, va? Och sen finns det en del andra uppgifter också, men det är mest, kan man säga, rådgivande, och att man försöker stötta upp både vården och även för patienterna då som drabbas av infektioner.
På statlig nivå så har ju alla nytt under coronatider sett dagligen statsepidemiologen i tv och radio, Anders Tegnell. Ja. Hur går gränsen mellan statsepidemiologen och smittskyddsläkaren? Om vi ser att alla måste stanna hemma nästa vecka i Norrbotten, vem är det som bestämmer? Är det statsepidemiologen eller du?
Ja, det är nog faktiskt jag, men alltså det är ju, man kan säga att Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen, Folkhälsomyndigheten är ju kanske större än just smittskyddsdelen, utan det är ju lite så att man ska inte röka och man ska gå ner i vikt och sånt där också. Va? Men just infektionsdelen så man ska se det mer som en expertmyndighet, och de skriver sina råd och riktlinjer och sånt där, och så följer vi det då ute i provinserna och regionalt. Va? Så att ska man sätta någon skola i karantän eller hela länet i karantän, gud förbjuder, då är det den lokala smittskyddsläkaren. Men sånt bollar man ju alltid också med myndigheten centralt. Vi har ganska bra samarbete, eller vi har väldigt bra samarbete med folken, och vi träffas ju 2 gånger i veckan och snackas vid och sånt där, smittskyddsläkarna och Folkhälsomyndigheten. Men det är den federala myndigheten, så att säga, och det är lokala myndigheter som är lite mer operativa än vad Folkhälsomyndigheten är.
Så ni samråder 2 gånger i veckan allihopa?
Ja, nu särskilt nu när det är coronatider, va, så då är det kanske en vanlig blå vecka när det inte är utbrott eller konstigheter på gång. Då är det ingång i veckan, och nu är det minst 2 gånger i veckan. Det blir för sig oftare också kring sådana här specifika frågor, att man har lite möten och sånt där. Och för sig. Så att man, det är ju meningen att det ska vara samma smittskydd i Norrbotten som där i Stockholm, som där i Skåne, va? Att alla, hela landet ska ha någon sorts likformighet vad det gäller hur man tolkar smittskyddslagen, så att man gör lika för alla patienter oberoende på var man bor.
Mm. Hur bedömer du coronaläget i Sverige idag?
Alltså det är ju det är ju ett historiskt skeende det här, va? Och det är ju inte digerdöden det här, och det är ju inte kanske spanska sjukan heller, va? Utan men det är ju en påtaglig pandemi som får enorm påverkan både för individer ute i samhället, men också för sjukvården och för företag, och ja, ni har alla hört om alla restauranger och researrangörer och konsertarrangörer och teatrar och allt möjligt som riktigt går på knäna, va? Och för vården är det ju väldigt, väldigt speciellt, men att det är ändå rätt många. De allra flesta som får corona blir ju inte sjuka, det blir som en förkylning, man kan ligga hemma och friskna till i lugn och ro, va? Men det är ändå så pass många som blir allvarligt sjuka, så att vi har ju varit tvungen i alla län att omfördela vårdresurser till, så att man har möjlighet att intensivvårda de som blir vårdsjuka i corona, och också ha särskilda avdelningar, i och med att det är smittsamt så har vi särskilda avdelningar när man lägger dem med. Antingen misstänkt corona, de får ligga på ett ställe, och de som har verifierat corona får ligga på ett annat ställe. Om de inte klarar sig hemma längre så får de den vård de behöver inneliggande. Och det där är ju, alltså det är ju Stockholm, va, som ju har varit värst drabbat här från början, va, de var ju tvungna att göra sin omfördelning utav resurser mitt under pågående epidemi, va, och fördelen för oss som är lite mer perifert, va, det är ju att vi hann ändå. Vi hade ganska få fall från början, va, där i slutet på februari och första halvan av mars, va, så att då hann vi. Det var lite mer lugn och ro som vi kunde bygga om våra sjukvård.
Det har varit som Stockholms fokus på corona.
Ja.
Vad tror du, är det möjligt att det kan bli samma situation på annat håll i landet, men att det är bara att man ligger lite efter i tid?
Ja, jag tror det. Jag tror att det här är en sån här infektion, precis som influensa, va, att det kommer att ett visst antal eller en viss andel av befolkningen kommer att behöva bli förr eller senare smittade, så att man får en immunitet ungefär som influensa, va, och det kommer ta några år. Vi kan ta spanskan då från början, den influensa som var på början av 1900-talet eller slutet på 10-talet då, förra århundradet, så kom det ju vågor utav influensa, och första svängen då var det många som blev jättesjuka och många som dog, och så sen kom det ett varv till nästa år, och då var det ju också rätt många som blev sjuka, men inte alls lika många, och så kom det väl ett tredje år tills dess att man hade byggt upp en det som då heter flockimmunitet i befolkningen, så att så pass många var immuna så att sjukan inte kunde hoppa från, ja, så lätt i alla fall från en person till en annan. Och att Stockholm fick det först, va, ja, det är ju tillfälligheter vars det blir hotspots från början, och det kommer ju, alltså ju fler sjuka man har i ett län så eller en region, va, så desto snabbare får ju de uppnår de ju flockimmunitet, och långsammare det där går, desto längre tid tar det att få det där skyddet som flockimmunitet innebär. Och Stockholm har ju haft 45 drygt procent av fallen i Sverige hittills, va, så att, men det kommer till de mer perifera provinserna så småningom, det kan jag inte tänka mig annat.
Ser det ut, vad tror ni att det här blir, du nämnde influensan brukar ju ha perioder, säsonger, och lugna ner sig till sommaren. Ser det ut att bli på det sättet med coronaviruset också?
De andra coronaviruserna som går runt i samhället, det är ju fyra stycken, va, som är vanliga bonaförkylningar, va. De drabbar ju folk mest på på vinterhalvåret. Det är ju ganska ovanligt att man blir förkyld på sommaren. Det kan ju hända, men sällsynt. Men det återstår väl att se. Det är ju ett helt nytt virus, så vi vet inte. Men mycket talar väl för att smittspridningen kommer att lugna ner sig ganska ordentligt under sommarhalvåret. Men det är ganska stor risk att det kommer tillbaka en ny våg under hösten. När man börjar vara mer inomhus och umgås mer tätt igen.
När man tittar på siffrorna i olika länder, till och med inom Europa, och tittar på hur många som har dött i förhållande till hur många som rapporteras ha fått corona, så slås man av att det är att Tyskland uppvisar så oerhört låga dödssiffror i förhållande till exempelvis Sverige. Är det bara en siffervilla, eller vad kan det bero på?
Det kan nog vara så att de har betydligt vad ska jag säga, färre smittade i Tyskland. Man har ju satt till väldigt, väldigt starka insatser, smittskyddsinsatser i Tyskland. Man har bromsat, tvärritat i princip. Ja, men ni kanske har hört om det här med att man får bara träffas två personer åt gången och sådär. I Sverige har man ju varit mer liberal, va, och tyckt att ja, men vi kan ha skolor öppna och vi kan ha, man får träffas upp till 50 personer och sådär. Och man lägger mycket på individen att tänka efter själv. Att just det här med social och fysisk distansering, som är en ny ord som man har lärt sig. Så, men tyskarna har nog varit, vad ska jag säga, mycket, mycket starkare till att totalbromsa epidemin och spridningen av infektionen. Och det är frågan om det är rätt väg att gå, va? Eller om den här, vad ska jag säga, lite liberalare inställningen som flera länder har haft, men till exempel Sverige, va? Man kan säga att det finns tre, eller egentligen finns det nästan fyra nivåer. Om du tänker Italien, va? Det är liksom pang, det var helt oförberett, de hann inte göra ingenting, så var en väldigt stor del av deras befolkning smittade och det blev enorma konsekvenser för sjukvården, för det var så många som kroknade och blev jättesjuka och var tvungna att ligga på sjukhus, och sjukvården klarade inte av det där. Och industrier och företag och allt möjligt, det var ingen som kom på jobbet för alla var sjuka och man var tvungen att liksom lägga ner allt, massor med krut på att liksom överhuvudtaget få minsta lilla stopp på den epidemiska spridningen. Och det där är ju inte något som man vill vara med om, för det är ju massor med folk som dör och det blir ju enorma konsekvenser för samhället. Samtidigt, vinsten de har, italienarna, va, det är ju att deras epidemi kommer att ta slut ganska fort. Alltså de kommer ganska snabbt att få immunitet i befolkningen, så att de kommer vara klar långt före andra länder som de inte har fått immunitet i befolkningen. Va. Och så finns det kanske länder, kanske Tyskland är ett sånt då, där man liksom bromsar, tvärnitar i princip, och man stoppar helt epidemin genom att man har karantänsbestämmelser, man stänger ut folk, man får inte träffas mer än två åt gången, alla restauranger är stängda, allting är bara stängt. Va. Och det är klart att träffas inte folk, då hoppar ut smittan från den ena till den andra, och då får man ju ner sjukdomstalen och givetvis då också de som blir akut eller mer svårt sjuka, och då får man ju lägre smittal. Och det kanske är jättebra. Singapore, ett fantastiskt exempel på det. Det är ju skitbra. De var ju bäst i världen här från början utav corona, för att de stoppade smittspridningen. Men vad hände när så fort de började glänta på dörren igen? Va? Folk började komma tillbaka på jobbet eller ungarna på skolan och så vidare. Ja, men då blir de ju sjuka igen, va? För viruset försvinner inte. Så att det gäller ju att hitta någon sorts gyllene mellanväg mellan det här att det är helt okontrollerad spridning, det är liksom pang, alla blir sjuka på en gång och det går fullständigt åt skogen för det landet. Eller som jag tror, de här som totalbromsar allting, stänger ut smittan. Ja, men hur länge ska man stänga dörren då? Då måste man ju stänga ner samhället i hur länge som helst, för smitta, viruset finns ju kvar ute i världen. Va? Så att det är inte heller bra. Dessutom är den vad ska jag säga, inställningen gör ju, det blir ju enorma konsekvenser för samhället och samhällsekonomin och det blir skitdyrt va. Och det är inte heller bra för folkhälsan, för det är ju, åtminstone i Sverige är det ju skattemedel som finansierar sjukvården, och kan ingen jobba så blir det inga skatter in, och då kan vi inte ha någon sjukvård heller va. Så att det är ytterligheten, utan att hitta någonstans där mitt emellan, att man har kontroll på hur snabb smittspridningen blir, så att det inte blir allt för många sjuka samtidigt, så att vården hinner klara av och hjälpa de som blir sjuka, och de som blir svårsjuka kan få intensivvårdsbehandling och så vidare. Samtidigt som man inte gör allt för mycket skada för samhällsekonomin. Och det är ju dyrt nog som det här var för samhället. Men mycket av den industri som producerar Sveriges välstånd, och här uppe är det ju med pappersbruken och skogsindustrin och stålverken och gruven och sånt där. Det går ju att hålla dem rullande va. Men skulle man totalstänga och köra allt i karantän, då skulle det inte rulla på. Då blir det jobbigt för landets ekonomi. Så det är så man resonerar.
Jag sa tidigare att många personer får ungefär som en förkylning. Kan det vara så att tyskarna har testat mera och därför hittat flera sådana som har väldigt milda symptom?
Det tror jag. Det tror jag också. Om man hittar, alltså det är ju alldeles uppenbart så va. Jag resonerar här för ett par veckor sedan, alltså vi har ju haft väldigt ont på många ställen i Sverige, och inte minst i Norrbotten, väldigt ont om möjligheter att testa folk, därför att man har inte de här reagenserna som behövs när man kör provet på labbet. Va? Så att man har bara kunnat testa ett väldigt, väldigt fåtal utav Norrbotten, och det man har gjort då, det är att man har testat de som är så pass sjuka så att de kommer på sjukhuset. Och de läggs in på sjukhuset, och det är klart att då, man testar ju bara de som är svårast sjuka, och då får man alltså ganska många som dör per diagnostiserad patient. Samtidigt, alltså, och det jag såg för 14 dagar sedan, det var ju att 20% av alla med förkylningssymptom som dras på sjukhuset hade covid. 20%, alltså var femte hade covid. Och då resonerar vidare, så säger man att 20% av alla med förkylningssymptom i vårt län, det kanske är covid hos dem också. Och så tänkte jag, men hur många kan ha förkylningssymptom i Norrbotten i februari-mars? Ja, men det är ju säkert 20%. Och det skulle innebära att det var kanske mellan 5 och 10 000 covidfall i Norrbotten med förkylningssymptom. Det är bara det att man inte har provtagit dem. Men sen kom ju de här rapporterna i förra veckan från Kina va, med att det är ganska många som har helt asymptomatisk sjukdom också. Man har inte så mycket förkylningssymptom, utan man kanske haft lite ont i halsen och sådär. Och någon hostade en gång ungefär. Va, och hade någon liten feberfrossa, men det gick över på en gång. Så att det är många som har väldigt mild infektion också. Det är klart att ju mer man provtar, desto fler sådana här, som inte är särskilt sjuka hittar man idag.
Det har sagts nu, eller det har samlats mer och mer evidens om att personer som lever med HIV inte utgör någon särskild riskgrupp vad gäller risken att smittas eller att bli allvarligt sjuk i covid. Har ni ändå gått ut, smittskyddsläkarna, med några särskilda föreskrifter hur man ska skydda sig och vad man ska tänka på om man lever med HIV också?
Det är egentligen samma, och det är precis som du säger, att man har ju ganska stor erfarenhet från andra länder, framförallt Italien och Spanien, att man har ju inte kunnat identifiera HIV-patienter som, alltså, risk att smittas, det är ju precis samma som för alla förstås. Va? Det är ju om man träffar någon med covid-smitta som hostar på, så då är det precis lika stor risk att smittas för en HIV-patient som för en icke-HIV-patient. Men det jag kan tro lite grann, va, det är ju det här att jag ser ju en välbehandlad HIV-patient, den ser jag som helt immunkompetent va, i princip. Va. Det är ingen skillnad över risk att bli sjuk eller i princip alla infektioner. Va. Det är inte värre än om man inte har HIV, om man har en välbehandlad. Däremot om man har en icke-behandlad HIV där liksom man börjar vara immunologiskt skakig och CD4 cellerna är dåliga och då tror jag att det är lite högre risk att man ska bli allvarlig sjuk om man har HIV eller inte. inte, men för alla, och det är ju nästan alla i Sverige som har en välbehandlad HIV, så ser jag inte det som att det är absolut inte någon riskgrupp som är värre än gemene man, så att säga. Det klart, är du HIV-bärare över 70, då räknas ju du till den riskgruppen, eller om du är HIV-bärare och har diabetes eller hjärtlungsjuka eller blodtryck, de här riskgrupperna som man har kunnat identifiera, då men inte HIV i sig som räknar vi inte som en riskgrupp, det gör vi inte.
Det, när man läser rekommendationer som hur man ska undvika att bli smittad av coronaviruset, så betonar man hela tiden med handtvätt, handhygien. Och ibland så står det att man ska tvätta händerna, och ibland så står det att man ska sprita händerna, och ibland så står det både och. Vad är det som gäller?
Ja, precis, exakt. Ja, jag tror väl kanske att det funkar med bägge, va? Det fungerar alldeles utmärkt om man kan både tvätta och sprita, kan man också göra om man vill vara riktigt på den säkra sidan, men det gör man ju i vården. Men det räcker med det ena eller det andra, har man möjlighet. Och det är ju enklare att ha med sig en flarra med handsprit med glycerin i, va? Så spritar man händerna när man har varit i kontakt med ytor ute på stan eller på någon affär eller något så offentlig lokal, va, kan man sprita. Det är ju lite lättare för huden också på händerna när man spritar den, när man tvättar det, tolkar ju ut lite värre än spriter, va. Och det är ju det där med smittsamma, hur smittar corona, va? Det vet man ju ganska väl ändå. Det är ju det som heter droppsmitta, och det är någon som hostar och det stänker omkring partiklar från luftvägarna och från den sjuka, va? Så kan man få in det i sina egna luftvägar genom andra sidan eller via näsan eller kanske till och med via ögonen, va? Så att det är nog den kanske vanligaste smittvägen. Men sen är ju det här då som heter, som på vårat fina språk, sekundär kontaktsmitta, va? Och det är ju motsvarande att någon har hostat i handen och tagit i ett handtag eller tagit i någonstans ute i, vet jag, tunnelbanehåll. Det är ju också handtag. Men tagit någonting och så kommer man själv dit och så är man där och får viruset på händerna. Det lever ju några timmar och dygn kanske, viruset. Så får man det på händerna och så petar man in det själv i näsan eller munnen eller ögonen, och så får man in det i luftvägen. Så det är det som gör att man är väldigt noga med det här med handhygien. Att det är bra, särskilt när man har varit ute i offentligheten, så att säga, och tagit i tagytor där folk med coronavirus kan ha varit och peta också. Så att, men jag tror inte det spelar någon roll om du tvättar eller spritar, det viktigare är att man gör det.
Tack för att du var med oss idag, Anders.
Ja, du säger.